I Faderns, Sonens och den helige Ande, mina kära kristtrogna. 1888. Det hittades i katedralen i Canterbury under golvet ett skelett. Och enligt forskarna är det ganska sannolikt att skelettet tillhör ett av Englands största helgon, nämligen den helige ärkebiskopen Thomas Becket, som dog den 29 december 1170. Det är faktiskt idag också hans festdag. Egentligen skulle Thomas Beckets rike inte finnas kvar till kung Henry den VIII. Det var han, som ni vet, bröt med den katolska kyrkan för att ställa den engelska kyrkan under statlig kontroll. Henrik den VIII försökte att förstöra allt som han ansåg som romersk arv, och han gav även befallning att bränna riksskrinet av den helige Thomas Becket. Men det fanns en anledning för Henrik den VIII att just bränna Thomas Beckets reliker. Men den helige Thomas Becket, som var född 1118, han var i början inte särskilt from. Han var mer intresserad i nöjen och i sin politisk karriär, mycket mer än sin själ. Och hans karriär var faktiskt ganska imponerande. Under 7 år var Thomas Becket Lord Chancellor av England, och samtidigt var han bästis till kung Henry den andre. Och 1162 dog den gamle ärkebiskopen av Canterbury, och kungen tänkte då: min vän kommer göra det, och utnämnde Thomas Becket till ärkebiskop av Canterbury. Då var kungen väldigt nöjd, för nu var hans bästa vän även kungens överhuvud i England, och genom honom skulle han äntligen kunna kontrollera kyrkan, som var lite svårt under före detta ärkebiskop. Men kungens förhoppningar blev bittert besvikna. Så fort som Thomas Becket har blivit ärkebiskop, då kommer ni ihåg vad hans ord, Matteus 6. Ängeln kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Thomas Becket såg sig lite tvungen att bestämma sig mellan kyrkan och staten, mellan kungen och Gud. Och Thomas Becket bestämde sig för Gud. I kampen för kyrkans rättigheter offrade Thomas Becket sin vänskap med kungen, och var till och med tvungen att under 6 år leva som flykting i Frankrike. Och när han kom tillbaka, det blev han mördad i sin egen katedral under själva heliga mässan. Vi ser att runt det finns nu ett visst samband mellan den helige Thomas Becket å ena sidan och profeten Simeon på andra sidan. Som vi läser i dagens evangelium, när Josef och Maria enligt lagen bar fram Jesus barnet i templet, då sade Simeon: se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Men kära tron, dessa ord innebär 3 viktiga sanningar. För det första, är detta barn som är Jesus Kristus, Guds son, satt till att säga upprättelse av många. Jesus är satt till upprättelse, och upprättelse i den grekiska texten, det används ordet anastasis. Och anastasis, det betyder inte bara upprättelse utan också uppståndelse. Och det betyder att Jesus Kristus är ställd för uppståndelse, således för det eviga livet, fast den inte automatiskt för alla, utan Jesus är ställd till uppståndelse för dem som antar honom som frälsare, som tror på honom och som älskar honom. Och bara de kommer till det eviga livet som Jesus själv har lovat. Men detta barn är också satt till fall för många. Och det för fall. I grekiska texten används ordet ptosis. Och ptosis hittar man i Nya Testamentet bara en gång till, nämligen i liknelsen om de två husbyggarna. Och det säger vår Herre: den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman. Och dess fall var stort. Dess fall, husets fall, ptosis, var stort. Och det verkar så om att Simeons profetia om de som faller framförallt syftar på de som lyssnar, som vet om Jesus Kristus, fastän de är inte konsekventa, de är inte uthålliga, och de tror inte på Jesus och handlar inte efter enligt hans ord. De tror inte och håller inte Guds bud. För dem skulle barnet vara ptosis, ett fall. Och den tredje punkten är att detta barn är ett tecken som väcker motstånd. När Jesus Kristus är Guds son som kom till världen för att frälsa människor, tyvärr är denna sanning som verkar så självklar och låter uppfylld för oss kristna inte lika självklar och inte lika uppbygglig för världens barn. Det är helt tvärtom. Det läser vi först i Johannesbrevet. Bröder, var inte förvånade om världen hatar er. Eller Johannes 15. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen, och därför hatar er världen er. Det sker en troende, det betyder att de som verkligen tror på Jesus Kristus och antar honom som frälsare och går in i sin hans kyrka och är konsekventa i tro och handling, de får inte alls vara förvånade att deras tro och levnadssätt inte är särskilt populära hos dem som bara är betänkta på det jordiska livet och inte bryr sig om det som ska komma efter detta liv. Det är egentligen inte särskilt förvånansvärt att någon som zuerst viele Meinungen in Leben, in Neue, es sind auch Begehr, Penger, anderes Übskapning, hat ein solcher Mensch reagiert, allergisch. Und probiert, hat alt detta kanche in der Alt, hat er kanche finds noch gut mir, hat er kanche eben finds noch gut gut, so kommer at steller aus die Antwort. Der Alte ist unmöglich, at behage både Gud og verden, utan man måste bestemme sig. Og når Thomas Becket blev præst og biskop, vidste han om alt dette, og han vidste, at det nu havde blivet alvor, at dette barn er even for honom sandt, antingen til hans fall eller til hans uppståndelse. Og at ifall han bestemte sig for det evige livet, han måste strunta i det jordiska. Men det heilige Thomas Becket bestemte sig för uppståndelse med alla konsekvenser. Han var redo att offra sitt lyxliv. Han var redo att offra sin karriär. Han var redo att offra sin vänskap med kungen för vänskapen med Jesus och det eviga livet. Och detta betyder för honom 6 hårda år av förbannelse, förföljelse. Detta betyder för honom slutligen hans död. Men detta betyder också att Thomas Becket själv idag sedan exakt 854 år njuter av den obeskrivliga glädjen som Jesus själv har lovat och som aldrig kommer att sluta och som även hans kropp som ligger i Canterbury kommer att delta. Nu idag är det vi som måste bestämma oss för eller mot detta barn, för eller mot Jesus, för eller mot Gud och hans bud, för vårt fall eller vårt uppståndelse med alla konsekvenser. Ja, fan så.